Välkommen tillbaka efter uppehållet. Trevligt att se er. Ja, jag ska inte bli långrandig utan nu tycker jag vi sjunger lite lovsång. Sen får Janne prata efter det.
Nåväl, när vi berättar så här, som John går in, har varit inne några gånger nu under senaste gångerna, alltså förra termin också, det här att vi ska ut i öknen. Då är det inte så att vi ska fara iväg till Sahara, någon av oss. Utan öknen, det är liksom en beskrivning på, ja, det var ju den där Gud presenterade sig som han var för det judiska folket. Är man ute i öknen, då kan man inte försörja sig själv. Man får ju inte ens tag på vatten. Så Gud visade sig som försörjaren på allt sätt. Det finns inga sjukhus, inga läkare eller någonting. Och fanns det några sådana med så var de fullt upptagen med att vandra med övriga folket. Så det måste ju bli Gud man vände sig till. Så Gud visade sig som läkaren. Han visade sig som molnet på dagen och ljusstolen på natten. Han ledde allting. Och det här öknen, det är en bild på det här att man kan inte räkna med någonting i egna resurser. I egen förmåga. Man måste lita på Herren Gud i precis allt. Man får inte ens mat om man inte får uppleva Gud som försörjaren. Men då ska vi vara glad och förstå att Gud är försörjaren. Även om vi lever i Sverige. Vissa arbetar och får in pengar så. Andra har arbetat hela sitt liv så de har pensioner att få ut. Några är sjuk så att de får ur ett försäkringssystem. Men sjukpenning och pensioner är inte något. Det är inga socialbidrag. Det är försäkringssystem. Och så det kommer liksom, det är Guds sätt att försörja på. Men han kan försörja sådant som inte har någonting också. Jag vet inte hur jag levde innan jag var kristen sista åren. För jag hade ingenting. Sociala bidrog med saker. Men eftersom jag drack upp allting så sa de ju naturligtvis nej. Jag vet inte hur det gick till. Men jag tror inte Gud försörjde mig riktigt där. Jag var nog. Och någon annan potentat. Men jag har lärt mig i varje fall att man behöver inte oroa sig. När man väl står i en situation som är svår så klarar man upp den. Det är innan man är där som man oroar sig. När man väl är där. Fråga Jenny och höjdrädslan. Ni ska se hur hon går på tak nu. Hon är som en strålande gasell alltså på ett tak. Och i början så var hon lite rädd vid första stegen när man skulle ta upp. Och man såg hur stel hon var och allting så här och gå. Och jag har ju varit kranförare så jag har ju varit med betydligt högre höjder. Det var det, jag får inte vara på höjder. För jag har ju, vet inte vart jag sätter stegen alla gånger. Jag tror att manneken är där och så är den där. Och då kan man ramla. Men Jenny, hon, det är som en dans. Och jag blir så glad när jag ser det här. Att, ja, det, hon man oroar sig från början. Det är inte likadant när man faktiskt är där. Då upptäcker man att det här går bra. Och så slappnar man av. Och så blir det enklare allting. Nu var det inte det jag skulle prata om. Jag tänkte bara förklara lite med öknen. Eftersom det kan bli som en gåta för folk ibland. Vad menar man? Jag tänkte i en linje som jag upplever att Gud har nu hållit ett tag. Medan vi har haft som målsättning att söka oss tillbaka till grunderna. Och så har det gjorts upp för några år sedan då att jag skulle hålla, koncentrera mig kring Kristus och Jonas skulle koncentrera sig kring sista tiden frågorna och sådär. Och det har vi hållit ganska bra. Så jag är säker på att Gud är nöjd med oss. Och sen finns det ju tankar. Inte är det här våra tankar. Det är Gud som har givit dem. Och vi förvaltar dem. Och under senaste tiden som har kommit igenom mig, det har jag sett mer och mer att Gud är mån om människan och människans inre. Och det är en fullt logisk förklaring till varför pratar vi om det nu. Ja, snälla ni, förra gången var det mycket om skulden och skammen. Innan dess var det om synden och medicinen, alltså sånt här som rör sig kring människans inre, som Gud har lösningar på. Så Gud ser inte oss som några robotar som bara är liksom en kropp. Vi är så mycket, mycket mer än så. Det hjälps inte liksom att man bara sätter plåster på fingrarna. Ibland behövs det några plåster här inne. Alltså vi är mer än bara kroppen. Och det är vad Gud vet. Och när man då ser Jesus på kring bergspredikan, så talar han hela tiden kring sånt som egentligen hör människans inre till. Saliga de som är ödmjuk. Saliga de som är renhjärtade och så vidare. Det är liksom hela tiden så. När vi pratar om människans inre, då berör det alltid någon. Men när vi pratar om synd eller skuld och skam, ja, vem har inte upplevt det? Vem har inte skämts någon gång? Vem har inte känt sig skyldig någon gång i sitt liv? När vi pratar om att vi syndar, ja, det vet vi att alla gör. Men alla tar inte medicinen. Och det finns en skillnad på det och så vidare. Idag tänkte jag ta sorgen. Inte allt för djupt, hoppas jag. Men för att det är också någonting som är aktuellt. Och det där är aktuellt för att det kommer en tid som blir svår. Den kanske kommer redan nu i höst. Men om den kommer om ett år, nästa år eller någonting, så är det fortfarande lika aktuellt. Det är frågan om när vi kommer till vår räddning, alltså den tid när Kristus ska hämta hem oss. Hur mycket bär vi med oss då? Har vi kommit fram riktigt? Jag menar, det finns saker, jag menar, i Bibeln så står det att kasta över alla jordiska bindningar. Alltså det finns sånt som kan binda oss kring det jordiska. Vi kan ha en tro på en Gud som vi hoppas på, men egentligen sitter vi fast i allt det jordiska. Då är det ju det jordiska egentligen som är vår Gud. För det som skulle vara det rätta är att vi satt fast i Herren och hoppades på det jordiska kanske. Då vore det någorlunda rätt. Att vi sitter fast hos rätt, på rätt enhet. Eller Herren kan man inte kalla för enhet. Men sorg är någonting som alla kommer att drabbas av, säger man. Och så bortser man från det faktum att sorg är någonting som vi alla har drabbats av. Och när vi säger sorg så tänker man alltid någon nära anhörig har avlidit. Det kanske varit en skilsmässa. Jag kanske tappade arbetet. Jag kanske varit sjuk och tappade någon kroppsdel. Visst. Men sorg är så mycket mer än så. För sorg, det hör ihop med alla förluster. Jag menar, det finns en så kraftig sorg så att folk inte längre vill leva. Vad hände liksom när börsen kraschade 2008? Hur många var som hoppade ner från taken och inte ville leva längre? De satt fast i fel gud. De satt fast i det jordiska. Och när det då rasade helt och hållet, då fanns det ingenting kvar för dem. Det vore bättre att de hade tagit krisen, tagit tur med sorgen. Eller låter den komma. Så har de kanske levt fortfarande. Och sett att det finns ett liv även efter Wall Street. Så sorgen betyder väldigt mycket. Liksom skulden och skammen. Nu är det inte så att vi ska hålla på och gräva i sånt här jämt. Men vi kommer att drabbas av saker så att vi får anledning att sörja. Var en av oss. Och då kan det vara bra att veta vad sorgen är. För det första så är sorgen inget onaturligt. Det är något fullständigt naturligt och helt nödvändigt för en människa. Vi kommer att drabbas av någon sorts förlust. Jag menar, om jag blir kränkt och sårad av en medmänniska, då kommer jag att sörja. För jag förlorade någonting i den människans ögon. Någon var nedsättande där och det vill säga tog kanske någon del av mitt värde eller någonting som jag var stolt över. Då blev det en förlust. Och då finns det en sorg där. Och det är klart att det rätta är som många tjejer gör. De gråter. Det ska kararna göra ibland. Men det är inte lika lätt. Jag är kar och jag vet att när det är sånt här som jag kallar, kanske tycker egentligen är bagateller, så visst kan jag känna mig ledsen och gråta. Men jag vill inte gärna göra något offentligt. Jag kryper någon ner i källaren och sätter mina hörn någonstans. Sen kommer man upp och låtsas som ingenting. Ja, det är väl okej. Sorgen har ju fått sitt utlopp i varje fall. Sen behöver man inte visa upp den för hela världen. Men Bibeln pratar faktiskt i andra termer. Så. Och inte bara till kvinnorna utan även till männen. Vad det gäller sorgen så ska vi veta om att det är en process. Som jag sa, den är fullständigt naturlig och nödvändig. Den är naturlig för att den är skapad av Gud. Och sorgen börjar med någonting som många tror är lögn, men som inte är lögn. Det kallas förnekelse. Så om någon kommer och säger till mig så här: "Hörru Jenny, jag har drabbats av en olycka och ligger på sjukhuset." Nej, det kan inte vara sant. Det är ungefär första reaktionen man får. Förnekelse. Man måste starta den förlusten med att förneka. Och det är en mental process som är en sorts mental stötdämpare i livet. Jag vet, som en bil, om den skulle ha järnhjul, inte gummihjul, om den inte skulle ha någon stötdämpare och fjädring, kör ner till Kramfors så har den vibrerat sönder. Hur bra vägarna än ser ut. Det finns stötdämpare i livet. Om de får vara igång och fungera som de är konstruerade, då går det hur bra som helst. Kan man till och med köra fort och det går bra ändå. Och likadant är det med den här förnekelsen som startar i det här. Att det är första steget, kan man säga. All sorg startar med förnekelse. Det kan vara bara 10 minuter. Det kan vara flera månader. Men det startar där. Och om jag förlorar en vän, jag har varit kompis med någon i hela mitt liv, så startar också så, om jag helt plötsligt får reda på att han bara var en bedragare. Han var ute och svika och utnyttja dig bara. Alltså det kommer att starta med förnekelse. Jag vill förklara det på ett förmildrande sätt. Kanske inte för parten, personen, men för min inre människa. Vi är inte konstruerade att kunna ta vilka smällar som helst, hur hårt som helst, när som helst. Och det här kan inte vi styra, utan det sköts automatiskt inom oss. Mycket bättre än när vi själva har kontroll över det. Man ska inte stanna in i förnekelsen. Nästa steg i en sorg. Nu ska du veta om att man kan strukturera upp allting i 5 enheter kring sorgen. Men att gå in i varann så här, det är väldigt svårt att sätta en gräns. Här slutar det och här börjar det. Det liksom går väldigt mycket in i varann. Men för att göra det enkelt. Så nästa steg, det brukar vara ilska. Johnny har en skeva. Härlig bil. Om den blir stulen, då börjar han: "Kan inte vara sant, jag band ju fast den." Nej, det är, förlåt, det gör man ju med hundarna. Vad heter de? Man måste förklara det. Och sen när han upptäcker att det faktiskt är sant, då blir man ju ilsken. Hur kunde jag vara så dum? Eller hur kunde de vara så smart? Men liksom på något vis blir man väldigt ilsken. Och är man väldigt fäst vid den här bilen, som jag tror att det är lätt att bli, då, när ilskan är över, då följer en fas av depression. Man är ledsen för att jag höll förlorad. Jag tyckte så mycket om den. Den var så bra för familjen och så vidare. Jag har lagt ner så mycket arbete på den. Jag hittar den här bilden, den är unik för oss. Det går inte att ersätta. Alltså det blir en depression, man blir ledsen kring det. Det går liksom inte att ta den med en klackspark och säga: "Det betyder ingenting." Ja, om det vore sant, då skulle jag aldrig ha köpt den ens. Det är klart det betyder någonting. Och sen kommer ett köpslående. Det är fas 4 i det hela, kan man säga. Och det brukar vara liksom en djupare sorg. När mamma avlider, då har man gått igenom förnekelsen, ilskan och depressionen. Och så kommer köpslående. Nej, det får inte vara sant. Hon betyder så mycket för mig. Vem ska nu göra köttbullarna? Eller hur? Alltså, men mamma betyder, ursäkta skämt, hon betyder mycket, mycket mer än så. Då kommer det här köpslåendet. Att man börjar lirka med sitt huvud och, nej men, det kanske inte är sant. Eller kanske om jag liksom blir bättre, om jag skärper mig mer, så kanske Gud låter dem komma tillbaka och kanske bara ligger koma. Det börjar liksom det här köpslåendet på alla sätt och vis. Då. I syfte att egentligen komma undan den sista delen i sorgen, som är acceptansen. Det är dit sorgen ska leda. Att man ska acceptera förlusten. Inte bära med sig den. Men det vi tänker på när vi har sorg, stor eller liten, det är att ända tills vi har kommit till acceptansen av den, så kommer vi att bära med oss den. Vi stoppar den bara djupare och djupare i oss själv. Men den är lika tung att bära. Den måste få komma upp till ytan och få vara med ett tag i ens liv. Och så accepterar jag den hela. Då kan jag gå vidare i livet sen. Om vi tittar i... Jag tänkte ta det bibelordet eftersom jag fick ett mejl. De som sa att de inte alls hade någon gråtafest efter Mose, som jag påstod för några månader sedan. Jo då. Femte Mosebok 34, sjunde och åttonde kapitlet. Mose var 120 år när han dog. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen. Israels barn sörjde Mose på Moabs hedar under 30 dagar. Sedan var sorgetidens gråt och dagar efter Moses slut. 30 dagar hade de en sorgetid efter Mose på Moabs hedar. Och det här var ett folk som var i vandring, men här var de 30 dagar på Moabs hedar. De hade alltså stannat upp för denna gråt och tid. Gråt och fest står på vissa ställen. Det var Guds sätt att agera. Först ska ni veta om att Gud har alltså fört Israels folk genom öknen för att presentera sig som han är på alla sätt och vis. Det var ju också i ökenvandringen som budorden kom. Och här visar han också det här med sorgen och dess betydelse. Mose togs bort, och det måste ha varit en stor överraskning för alla. Han var bara 120 år gammal, och det var inte så väldigt mycket på den tiden. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft var inte borta. Han togs bort plötsligt. De sökte efter graven, men det var Gud själv som begravde Moses. Men det står inte var. Vem vet? Dog han ens? Eller tog Gud hem han som han har gjort på andra sätt? Varför skulle livet själv begrava någon? Här stod de upp. I 30 dagar höll de ut med sin sorg. Och de gjorde det gemensamt. Det var inte så att någon kröp undan för sig själv. För Mose betydde jättemycket för de här som var under den här tiden. Det måste vi komma ihåg. Det fanns inte många fiender till Mose kvar här. De hade sorterats bort i ökenvandringen i olika faser. De som ville återvända till Egypten och bara hoppades på att Mose inte skulle orka en dag till, de fanns inte kvar bland folket här. De hade uppslukats av jorden. Gud såg till det så. Så det var alltså de som litade på Moses och älskade Herren som var här. Och för dem var det en väldigt verklighet när Mose plötsligt togs bort. Och här stannade hela sällskapet upp. Och det var ett skapligt sällskap. Det var en par miljoner, 2,5 miljoner människor ungefär. Så de var ju inte ensamma. De var omslutna av varandra i sorgen. Och det är så man ska göra med sorgen. Tillsammans. Inte påtvingat, men tillsammans med någon medmänniska låter man sorgen komma. Jag säger ofta ta itu med. Jag hoppas ni känner mig så väl vid det här laget att då säger jag fel ord. Man tar inte itu med sorgen, man låter den komma. Den lever sitt eget liv. Och mina fingrar ska helst vara borta. Känns det jobbigt så jag måste bara vrålgråta en hel dag? Ja, men gör det. Det lättar sen istället. Gråt så länge tårarna kommer, helt enkelt. Det kommer en annan dag. Men de värsta dagarna kan kännas hur jobbigt som helst. Man inte tror det finns ingen morgondag. Det är slut nu på allt. Ja, visst kan det kännas så. Känslorna kan säga så. Men verkligheten kan vara helt annorlunda. Morgondagen kanske blir det mest fantastiska jag varit med om. Men det, så tänker man inte i sorgen. Då är det bara mörkt. Och det ska vara så. Sorgen har sin gång så. Man ska ju, kan ju stötta varandra, men hur tröstar man varandra? Alltså vi är så pass okunniga i det här. Så att när någon får sorg så händer ingenting. Alltså folk kommer inte. Folk går inte dit. Man får reda på att det här har hänt. Någonting jättejobbigt. Och de människorna blir inte bara fyllda av sorg. De blir väldigt ensamma också väldigt ofta. Det är inte så Gud har lärt kristna att hantera det hela. Vi känner Kristus. Han är en Gud för levande och han har besegrat döden. Så finns det några som vågar möta det mörka och svåra, så är det vi. Det är vi som är utrustade och kapabel till det. Så när någon broder eller syster var sorg, jag inte ska väl lämna dem ensam. Vem lämnar vi dem åt då, tro? Vi måste försöka vara med. Vi kanske inte orkar allting. Det är inte så att alla ska springa överallt. För har man nog med sin egen sorg kanske man inte ska springa till andras. Men det finns alltid någon som är fräsch och kan ge någonting. Och om de gör på rätt sätt. Vi kan inte gå dit och trösta en person bara för att jag tycker att hans sorg är jobbig. Jag måste ju vara med i hans sorg. Jag har drabbats av det där någon gång. Jag hade riktigt... Det var en tid när det kom, ja, när jag hade riktigt, riktigt jobbet, när jag insåg att mitt arbetsliv var slut. Det var den största sorg jag har haft, tror jag, sedan jag var kristen. Och det var bara sådana här ryggdunkar och ryck upp det. Ja, men det fungerar inte så. Det var de värsta människorna. Jag ville inte att de skulle komma hem till mig ens. De gjorde bara mitt liv mycket svårare. Men det är klart, de handlar i god tro, så man kan ju liksom inte döma dem. Men ibland blir det fel, och här var det då väldigt mycket fel. De vill ju uppmuntra och ha igång en. Men det fick bara helt motsatt effekt. De orkade inte med en människas sorg, helt enkelt. Och då försökte de trösta mig ur den då, så de slapp delta i den. Så brukar jag formulera det. Men det var inte deras avsikter. Men... sen kommer det ibland folk, de är ofta äldre och mer vis, som vet någonting om hur man är med i människosorg. Och den, tro mig, den är mycket viktig. Man ska inte lämna en människa ensam som sörjer. Alla ska inte vara där, men man ska våga gå dit om man upplever det. Då ska man trösta på rätt sätt, och det pratar också Bibeln om. Vi ska inte vara så väldigt förvånade när vi möter en sörjande människa. Det kan ju vara så här att sanningen håller på att gå upp för en människa. En människa helt plötsligt bara upptäcka så här. Nu är snart tiderna slut. Och jag är på väg åt helt fel håll. Sanningen håller på att gå upp för den personen. Då är det ju den personens drömmar om vad framtiden ska vara som håller på att dö bort. Det kan bli en väldigt sorg i det. Och då kan man vara i förnekelse. Och då får man inte gå och tro att personen ljuger medvetet om man är i en sån här mental process. Man behöver den tiden för att acceptera hur det kanske ser ut egentligen. Nästa fas är ilska. Och i ilska finns det mycket bitterhet ofta. Till exempel om min älskade hustru försvann. Jag skulle ju garanterat bli höggradigt ilsken på Gud och undra med han, hur kan du låta det ske? Borde det vara jag som går hem först? Ja, säger Gud, ska du lämna sorgen och tänder då? Vad är det för ego? Nej, men alltså, man skulle liksom börja... Jag blir arg på en förlust. Jag har haft så många i mitt liv. Jag har inte haft någon annan reaktion. Men Gud har väl lärt en att hantera en förlusten. Nu för tiden så känner jag inte att jag vill hämnas eller bli förbittrad. Men det fanns ju en sån tid när man vart... förlorade någonting viktigt, det ville man gärna hämmas. Men det var ju för att jag inte kände Gud. Men idag känner man Gud och vet att det här är en naturlig process. Man kommer att drabbas av viktiga förluster i ens liv. Jag hade förhoppningar, jag kanske hade drömmar, jag kanske hade vissa framtidsplaner. Men de gick inte att genomföra. Men man räknar med att det är en sorg in. Och den måste få ha sin gång, för det är en förlust. Din bild av vad framtiden skulle innebära försvann. Då blir det en sorg med henne. Och då kan man bli ilsken. Och om omgivningen inte förstår den är ilskan på rätt sätt, ja, då kan den bli rädd och gå därifrån. Kanske den person som mest behöver en kram. Så kanske ilskan är som störst hos den här personen. Ja, men då går man ju då. Ja, jag brukar inte gå då. Inte nu för tiden. Det finns vissa reaktioner som jag vet att nu är behovet av mig mest. då ser det som hemskast ut. Ja, då brukar jag vara mest angelägen att vara nära. För det är då de behöver det. Så min fruktan behöver inte styra det. Klart kommer någon kniv eller hota så. Och då är det ju, då är det bara att gå ren självbevarelsedrift. Men det är väldigt sällan det händer. Men man agerar irrationellt. Och väldigt ofta när någon har sorg och så närmar man sig kanske i förhoppning att man ska kunna ge tröst eller så här. Man kanske gör det för Kristi skull. Ja, men den personen kanske inte är ett dugg intresserad av Kristus just då. Han kanske just då går och anklagar och frågar Gud, varför tog du bort henne från mig? Om jag då kommer för Kristus skull, ja, då kommer han väl få något behov av att stöta bort mig. Ja, då får man acceptera det också. Man måste acceptera att sorgen har sin gång. Det kommer någon annan person istället. Det finns en person som drabbades av enormt mycket sorg. Och det var Jobb. Om vi tittar in i Jobb lite. Andra kapitlet, 11-13 versen. Så hade Jobb också väldigt mycket vänner. Ni ska veta om att Jobb var en väldigt framgångsrik person. Han hade väldigt mycket hög status. Man kan säga så här att Jobb var traktens socialtjänst i kärlek. Inte på grund av lagtvång, utan i ren kärlek. Han hade enorma jordar av får och kameler och så. Vilket var rikedomarna då för det här folket. Han hade mycket vänner. Han hade barn och han hade fru. Och han hade stora egendomar. Han var en mycket välbeställd man. Och han hade blivit där för att Gud hade skänkt bort honom. Det kan man se liksom när åklagaren kommunicerar med Gud och vill utsätta den rättfärdige Jobb för alla frestelser. För han var rättfärdig och syndfri Jobb. Det kom inte som någon prövning, alltså någon straff för någonting som vännerna kanske trodde. Nej, de sökte en rationell förklaring. Och det finns inte det alla gånger när olyckan kommer. Det fanns det inte för Jobb. Annat än att åklagaren utmanade Gud och tyckte liksom att hur är det med dig Gud? Jag vill inte undra på att du kan gå och känna dig glad och nöjd över Jobb som du har skänt bort den. Ja, sa Gud. Han kommer att vara trofast mig ändå även om jag tar bort allting för den. Ja, åklagaren körde igång. Och då förlorade han boskapen, egendomarna. Och i slutändan också hösten. Allt. Han förlorade sin hälsa och allt sånt där. I varje fall. Det här handlar om Jobbs tre vänner. De är en väldigt bra bild på hur man hanterar svår sorg. Det är därför jag plockar fram det här stället. Det står i andra kapitlet. Vers 13 till... Vers 11-13. Här har alltså Jobs vänner fått lite hört talas om de svåra olyckor som drabbar karln. Och då står det så här. När tre av Jobs vänner fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom, kom de var och en från sin ort. Det kan man stanna lite vid. Det här var goda, riktiga vänner, kan man säga. De hörde talas om att här var det lite olyckor som drabbade en människa. Då sökte de upp. Men moderna människan kanske drar sig undan väldigt lätt av olika skäl. Då. När den olyckliga tiden kommer för människor. Men de här sökte upp honom. Elifas från Teman. Bildad från Sua och Sofar från Nama. De menade som att de skulle gå till honom för att visa sitt deltagande och trösta honom. De förstod mycket väl. De hade lite medkänsla. Han har det jättejobbet nu. Vi går dit och tröstar honom. Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom, brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen ner över sina huvuden. Det var värre än vad de trodde. Sanningen var värre än vad de hade trott. De red sig, de var alldeles fullständigt bedrövade när de såg hur det var med han. Sen satt de med honom på marken i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem sa ett enda ord till honom. Eftersom de såg att hans plåga var väldigt svår. Tänker det. Som jag har fått hållit på med det här ordet många gånger i mitt liv. För surra, det kan jag. Och när det blir jobbigt för mig, då brukar jag bli som en pajas. Men just när det gäller sorg hos andra människor. Det finns inget bättre än de som kommer och deltar, men de säger inte ett ord. För vad ska de säga? Och är det inte det som oftast hindrar oss att uppsöka någon som har det svårt? Just det här, ja, men vad ska man säga? Ja, men vad vet vi om det? Innan vi är där. Vi går dit, sitter han och han får ta till ordet. Han får börja prata. Han kommer att börja prata om vad som är viktigt för honom. Och det är därför vi kom hit. Vi kom inte hit som några terapeuter. Vi kom inte hit som något sånt. Vi kom hit för att ha medlidande med han och trösta i den svåra stund han har. 7 dagar och 7 nätter. Och de sa inte ett ord. Vem klarar av det? Sen när de väl började prata så var det inte så bra det heller. Men det här var ganska stort. Att de faktiskt gjorde det. Det var vänskap. Och det här är ett fantastiskt sätt att stödja en person som har sorg. Alltså det betyder delta, var med, finns där. Var tillgänglig. I närheten. Men surra inte ihjäl karln. Det är nog jobbigt redan. Vi kan inte trösta den här sorgen. Och sätter vi igång och tröstar den för mycket så kan det vara själviskt. Det vill säga att det är så jobbigt det som hände han så vi vill trösta för vår egen skull. Det är ett mycket bra sätt att stödja en människa. Att finnas till men inte behöva tala om allt. De vet redan vad som är jobbigt. Och likadant när någon syndar eller någonting som gör sådana misstag då, så finns det ju sorg med det också. Och skuld och skam. Ja, man behöver aldrig tala om för någon som har fastnat i någon synd. Du borde sluta med det där. Ja, det vet väl den personen bäst av alla. Det är inte den rådet man ska komma med. Möjligen ska man sträcka ut en hand och försöka tala om hur det ska gå till. Då kan man ju komma någon vart om Gud har givit en kraft i det. Då. Annars är det lika bra att vara tyst. Men det är ändå viktigt att vara med, delta. Och då kan vi gå till Romarbrevet. För hur skulle det vara om Gud fick ha sin finger med i våra relationer? Jag menar, jag ska inte liksom säga att jag är någon bättre människa än någon annan. För det är jag ju inte. Och det vet Gud och de flesta andra om. Jag är en största syndare av alla här om ni frågar mig. Men jag har varit med i en församling på grund av nåd. Och då har jag sett hur jag också drogs med i en slags trend. Att när någon, det gick bra för någon. Någon hade framgång. Då var man avundsjuk. Man kunde aldrig medge den här avundsjukan utan man skulle förklara den på något moraliskt andliga sätt. För det var väl fult att ha framgång då helt plötsligt. Men då står det i Romarbrevet så här. Romarbrevet 12 och 15. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Gläd er med dem som är glada. Alltså, tänk er. Bara den här lilla gruppen. När de får höra, liksom, alltså vi har väldigt lätt att skratta tillsammans. Så långt har vi kommit. Men när det går så här riktigt bra för någon. Vad underbart det skulle vara då. Liksom, om, då är vi glad tillsammans. Det är för att så har Gud sagt att det ska vara. Vi ska inte sitta bredvid och vara avundsjuk. Vi ska inte vara missunnsamma. Om någon nu liksom... Ja, de flesta här har ju dåligt med pengar, förstår jag. Ja, men om någon av er nu då skulle få vinna, vad heter det, Postkodlotteriet eller någonting, 82 miljoner kronor, säg. Då kan man köpa mycket hamburgare för. Ja, då kan man ju liksom gå där och vara avundsjuk och missensam. Ja, vad, hur har han gjort rätt för det? Nej, det har han inte, men Gud har bestämt det så. Så låt oss gå dit och glädjas med han då. Det är så man ska göra. När någon vinner framgång, så jag har ju haft hockeyspelare som har gått bra, alltså Marcus Näslund. Hur bra var det av oss när vi satt igång och tyckte illa om han för att det gick bra för han? Ja, men man måste förstå att det är inte så det ska vara. Och när det drabbas, någon drabbas av sorg, då såg man väl alltid till, alltså i församlingen var det ganska bra att man hade släktingar och vänner, och då respekterade man, det behövdes ingen mer folk att trösta där. Men det var sådana som drabbas av andra svårigheter, motgångar i livet. De var ju ensam. Men här står att man ska gråta med de som gråter. Man alltså ska dela den sorgen med varandra. Det är inte lätt att förklara för sina medmänniskor vad jag egentligen gråter över. Men ibland behövs inte det. För om jag har tårarna igång så kommer någon annan och börjar gråta. Och då delar man sorgen. Och vad får det för effekter för en vanlig människa då? Ja, om jag har så mycket tryck i mitt liv så jag gråter jämt. Det har jag varit med om. Gissa om man blir ensam. Första två veckorna kommer det jättemycket folk att rösta med bibelord och allting. Men sorgen är inte över för det. Två månader är du helt ensam. Men de såg att det är värst vad det här var varaktigt. Ja, men om någon hade satt igång och gråtit tillsammans med en, då hade man ju släppt känslor så fruktansvärt ödda då. Jag hade min sorgetid då. Så hade Gud tänkt. Och den är över nu. Men vilka förluster det var liksom egentligen för församlingen. För att den här sorgetiden, den är ganska djup. Och den innehåller väldigt mycket av Gud. För det är den som kommer med den. Och då ingen annan delar den. Ja, vad var det då? Jag noll och ingenting. Men det är ju rikedomar det också. Det är lätt att skratta med de som är glad. Om man är sund. Man kan ju bli avundsjuk och missunnsam också. Det är svårare att gråta med de som gråter. Men båda lägena säger Herren att vi ska göra. Och det betyder helt enkelt att vi ska dela varandras liv på ett djupare plan. Även känslomässigt ibland. Det är någon som säger att delad glädje är dubbel glädje. Ja, det kan jag tro. Ja, men du kan tänka om det är motsatta då. Att delad sorg är halva sorgen. Ja, det kan ju vara så. Det blir lättare för den personen. Och hur lätt är det inte att när det väl kommer någon person, i min värsta stund så kom det en person utombys ifrån, tyckte sig vara skickad av Gud och kom hem till mig och sa: du sörjer. Ja, sörjer. Och jag vet vad du sörjer, säger han. Jaha, vadå? Ja, Gud är ju borta. Ja, det säger jag, kom in. Sen sa inte han så mycket mer än så. Men vi satt där och grät tillsammans. För han hade upplevt detsamma då, på sin ort. Att gudstjänsterna var fyllda av ord, rutiner, människor och annat. Men inte själva Gud. Och vissa sörjer det. Alltså det största och viktigaste som man egentligen har i sitt liv, det fanns inte där. Klart det sörjs. Det var han kallade sig profeten och tjommen. Eller han sa inte det, men som han talade så förstod att han var det. Jag vet fortfarande inte vad han heter, men det behövdes inte. Han var inte ute efter sånt. Han kom som en av de här jobbsvänner. Kopp kaffe fick han, det drack han hur mycket som helst. Så vi fann varandra väldigt fort. Och sen har inte jag sett honom mer i mitt liv. Men han var guld. Och han sa just ingenting. Det var bara det som jag behövde höra liksom, för att känna mig trygg. Vem släpper jag in? Och han presenterade sig på ett sätt som att ja, den här släpper jag in. Och sen satt han bara där. Och vilken tröst han var. Och när vi grät samma tårar, då behövdes det inga ord. Man kände sig förstådd ändå i sin sorg. Det var stort. Det finns lite mer som är ganska viktigt här, men lev i endräkt med varandra, står det då från vers 16 i Romarbrevet 12. Det här är ju endräkt. Vi kan dela varandras sorg, vi kan dela varandras glädje. Okej, dela varandras glädje och dela varandras sorg. Det innebär förmodligen att vi får dubbel glädje och hälften sorg. Det är en bra deal. Och tänk inte på det som är högt, utan håll det till det som är ringa. Tänk inte på det som är högt. Alltså höga mål och ambitioner. Tänk inte på dem som har miljarder. Tänk på dem som är ringa. Tänk på det som är ringa. Som inte betyder så mycket. För det är så Gud gör. Det som är högt upphöjt på den här planeten, det föraktar Gud. Det ska inte vi titta för mycket på. Men det som är ringa och litet, det älskar Gud. Att dela varandras bördor, det kanske inte är värre än att man skrattar tillsammans emellanåt. Att dela varandras bördor, det kanske inte är värre än att man lyssnar 2 minuter till. Och inte bara lyssna, utan gråter en tår också. Det där betyder så mycket, men hur mycket av det där får vi nutidsmänniskor egentligen vara med om? Det ska ju vara så rationellt. Vi går ju omkring som några robotar allihop. Ska fungera i alla situationer. Men människor gör inte det. Det finns olika tider i livet. Det kommer trauman, det kommer chocker. Allting blir inte som vi tror. Ibland är vi skitsur på allting. Ibland är vi glad i Gud. Och ibland går vi ifrågasätter både tron och Gud och allt som finns. Och de här tiderna finns i livet. Man ska ju kunna vara vänner ändå. Eller den person som det går mest dåligt för av alla. Ja, men man vänder ju inte den personen ryggen. Jag pratade en gång med en högt uppsatt person i Örnsköldsvik och klagade högljutt på att han gjorde precis så. Men han hade väl kanske sitt anseende att tänka på. Om du känner igen det, tänk efter vad du gjorde. I varje fall, så jag sa ju till honom att så gör inte jag. Det är för att jag kommer från enklare förhållanden. Det är inte ens visst om jag fick mat. Den där personen är en vän. Han har sin värsta tid i livet nu. Därför är jag där. Men du tänker på ditt anseende. Och då kan du inte kännas vid en så skamlig person. Om du känner igen det, tänk efter vad du gjorde. Gläder. Så får ni dubbel glädje. Gråt med varandra. Så blir tårarna och sorgen mycket lättare. Och förstå det att sorgen är något som är fullständigt normalt i en människas liv. Om du träffar en person i ett liv som aldrig har gråtit någon gång eller aldrig sörjt, ja, gå därifrån. Det är falskt. Det finns inte mycket sant där. Men om du liksom vill leva nära det som är sant, var då med det livet lever sitt liv. Försök inte vara med där vi försöker styra livet efter våra önskemål. För då blir det elitism. Då blir det präktighet. Jag kommer ihåg en kille som, väldigt schysst kille i 20-årsåldern. Han kom till stan här genom en gemensam bekant. Han tog dem hem till mig för att de var så övertygade om att han var besatt. Han var så fruktansvärt aggressiv och irrationell i sitt beteende. Och det var ju en vän. Jag kände ju inte den här personen själv, men jag var ju mån om den andra killen. Så han fick väl komma och gå då ett tag som han ville. Och till slut så sa jag åt den här killen att, för Gud hade uppenbaren, att du är inte alls besatt. Någon har inbillat det och du har varit med på det. Nej, vad är det för fel då, säger han. Ja, du har bara en gigantisk sorg som du bär med dig. Men andra hade ju hamnat i sammanhang, ja, där de skulle be bort någon demon eller någonting som inte fanns där. Så den killen hade ju förlorat flera år. Han hade blivit väldigt sviken av sin far, den killen. Och då sörjer man ganska mycket när det väl kommer. Då. Det är frågan är liksom om omgivningen förstår det då. Men vi måste skilja på saker också ibland. Vi kan förstöra människor om vi ställer fel diagnos. Det är bättre att vara tyst ibland och delta av sorgen ändå. Så det här är väldigt viktigt, att förstå att sorgen finns lika väl som att glädjen finns. Och är det så att det är självklart för oss att skratta när vi blir glad, ja, det är lika självklart att gråta när vi är ledsen. Är vi kvinna eller man, det spelar ingen roll. Jag har sett tårkanaler hos karar också. Här någonstans här inne. Och ibland är de väldigt aktiv. Och det är som samma känslor och det berör samma saker. Och det är inte förbehållet kvinnorna att få gråta. Kararna har den förmånen också. Alltså det är faktiskt har den effekten att för människor lite närmare varandra på djupare plan. Varför skulle inte kararna få vara med på det? Det är klart vi får det. Nu ska vi inte använda sorgen och tårarna som en metod och uppnå syften. Men när den kommer, ja men låt det komma då. Kommer folk att reagera? Det är klart de gör det. Men inte kan du styra andras människors reaktioner. Men det är väldigt sunt och gott. För behöver du bli läkt och hel, då kommer den sorgen över. Om det är det som är på gång.